Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkommen till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig Miran Andersson.
Vi är ju lite liksom hemkomna efter en konferens som arrangerade Radio åt alla. Och tidsschemat är lite tajt. Vi har liksom inte hunnit riktigt spela in för den här veckans avsnitt.
Vi har spelat in då en ganska saftig livepodd som kommer komma upp på Patreon sen. Så det har vi lagt mycket krut på.
Precis, men nu har då tyvärr så innebär det att det här avsnittet
blir det som alla egentligen vill ha.
Ett ganska kort nyhetssvep. Förra avsnittet blev ju skitlångt.
Ja.
Så ni får väl vara nöjda med det.
Lyssna på den sista halvtimmen igen därför.
Ja, men det är precis som ni behöver fylla ut. Vad tyckte du om helgen då?
Jättebra. Göteborg är en stad som har saker som öltorn och gravöl på krogen.
Det har de ju. Jag slog mig liksom när vi var i Göteborg att alltså jag har varit i Göteborg väldigt mycket, men det är ju faktiskt en väldigt fin stad på många sätt. Alltså.
Det var bra sommargator och så.
Ja, det var nice.
Alla de där långgatorna hade de gjort.
Men också liksom rörelsen på något sätt på gatorna skapade känslan att man befann sig i en storstad. Det upplever man liksom inte i Malmö på samma sätt.
Ja, för sen tycker jag att Malmö har ganska bra gatuliv runt Möllan och så. Liksom. Det är mycket rörelse ute. Men visst, det är inte kanske storstadsvibben då. Alltså husen är ju högre och så. Jag vet inte, gatorna smalare på något sätt. Här är det ju mer liksom lägre hus och mer öppet mellan på något sätt. Mm. Att det blir lite,
ja, men det är någon annan vibb. Ja. Man liksom...
Jag tycker det är mycket att vi ska ge Göteborg och erkänna att de känns som en storstad. Det ska vi verkligen...
Ska ge Göteborg? Nej, men jag säger gärna att det ska vara för Göteborg.
Okej.
Jag har liksom ingen konflikt med Göteborg på det sättet. Liksom. Det är ju den efterblivna storbror som man hejar på. Liksom. Han tar sig fram i livet. Han...
Sen så själva konferensen tyckte jag också var väldigt kul. Det var som givande och reflektera en del kring varför vi gör den här radiokanalen och hur vi kan kanske samarbeta mer mellan poddarna och fundera på hur vi kan utveckla arbetet framöver.
Det är jävligt trevliga filurer i de andra poddarna. Vi träffar inte dem så ofta. Man har inte jättemycket kontakt med dem. Och att det är kul projekt de håller på med och att man gärna kanske hade samarbetat mer eller liksom haft mer utbyte.
Ja, visst. Absolut.
Men också att det är så här, det är kul att folk... Liksom, det här är ju någonting folk gör helt gratis. Liksom, men ändå lägger väldigt mycket tid på... Liksom väldigt engagerade i att...
Precis, och massa smarta tankar kring och så. Det är just den grejen, jättekul, absolut. Mm.
Men nyhetssvep, ja.
Ja.
Jag har väl två grejer jag tänker att jag skulle vilja ta upp. Mm. Och det ena är väl, vad håller Iran på med? Och det andra är, vad är det som händer i Kursk?
Just det.
Det är typ de två sakerna som jag tänker. Jag tänker att det nog helst börjar i Iran. Du var lite sugen på att prata om Sudan.
Precis, det vill jag göra. Prata om svälten i Sudan.
Ja, jag satt ju här för 2 veckor sedan och utlovade ett iranskt svar inom ganska snart.
Just det.
Mm. Nu är jag väl taskig mot mig själv, men att jag trodde att det skulle ske. Då till och med gav det bara att det skulle ha skett innan det avsnittet har släppt, att det var mest troligt. Det har ju inte hänt än, och det ställer ju en del frågor. Inte då bara frågor om min kompetens att sia framtiden.
Som ibland har varit bra, ibland har varit mindre bra förut också.
Det är ju en ganska
svår sport.
Mäktig förmåga, ja. Och möjligheten, visst, att se in i framtiden. Men framförallt så väcker du väl frågor om vad är det som händer bakom kulisserna. Och det här har jag självklart inget svar på. För det hade ju varit ännu nästan inte mäktigare än att jag kunde se in i framtiden. För det hade varit...
Awesome.
Kul att jag hade ju använt det till det här.
Ja.
Nej, men
du är framför kulisserna.
Jag är framför kulisserna. Mm. Jag har läst på en del och spekulerat lite själv om vad det är som verkar för sig. Och man kan väl säga att det finns väl 3 spår i det här. Det handlar om Israels riktade mord mot Ismail Haniyeh, som ju var ledaren för Hamas. Nu har ju då det maktskifte eftersom att han då är död. Men vid tillpunkten han blev dödad så... var han ledare för Hamas. Och där skedde ju i Iran, när han är där på ett officiellt besök i Iran, kopplat till insvärningen av Irans nytillträdda president. Iran var ju väldigt snabb ut med att säga att de skulle svara. Bland annat så säger Irans talespersonen för Irans utrikesminister, Nasser Kanani, säger att det är nödvändigt att straffa Israel för det här. Alltså det finns liksom en retorik, det pratas om att Khamenei har gått ut med en order om att de ska straffas och så vidare. Och detta sker ju samtidigt som Israel mördar Fahad Shukr i Beirut, och som är en högt uppsatt person i relation till Nasrallah, alltså ledaren för Hezbollah.
Som ju också är en Iranbackad.
Precis. Och Hezbollah har då heller inte gjort det där angreppet som det där stora angreppet. Liksom. I detta så finns det väl då tre spår på något sätt. Det ena är ju att Iran och Hezbollah inte vill svara. Det är ju en möjlig teori. Och om vi bara leker med den teorin lite och tittar på de uttalande och analyser som har gjorts, så kan vi väl säga att Iran och Hezbollah är två organisationer som har en doktrin och en liksom strategisk plan av att spela på linjen hela tiden. Att inte nödvändigtvis totalt passera den röda linjen, utan att hela tiden hålla konflikten intensiv, men inte högintensiv. Och det här kan man se genom att deras handlingar generellt sett begränsas så att de inte ska få oanade konsekvenser. Och jag tänker att man kan exemplifiera det här lite bara för att förstå så. Hezbollah har tillgång till en stor serie vapen. De här vapnen används inte på ett sätt för att maximera israeliska förluster, civila då, specifikt. När Iran i april svarade efter Damaskusbombningen, då Irans ambassad i Damaskus blev angripen, då var det tydligt att Iran gjorde saker, mindre kanske än vad jag trodde att de skulle göra, men gjorde en rad saker för att begränsa eventuella kaosfaktorer i deras angrepp. Alltså,
det här hade vi inte räknat med skulle hända. Den här laddningen landade på fel ställe och råkade döda någon som vi egentligen inte hade räknat ut.
Typ. Utan man var så, vi gör så att Israel och USA och England och Jordanien och de andra kan skydda Israel. Vi förvarnar, vi gör det väldigt tydligt, vi använder långsamma system. Det var liksom uppenbart, syftet var att minimera riskfaktorn att shit, vi råkar döda 500 israeler. Nu kommer Israel och i förlängningen USA förklara krig med oss. Så att anledningen till att Iran inte svarar kan vara på grund av att man har fått klara indikationer på att Netanyahu's plan vid ett sådant tillfälle är att eskalera konflikten. Israel har gjort vissa saker för att liksom understryka det här. Jag vet inte, att man har haft en större övning med F-35 och F-15 man har flygit upp och liksom övat på att tanka och så vidare i luften för uppenbart för att liksom visa förmågan att angripa och öva på att angripa mål i Iran och så. Men det är liksom ett löfte från Israels sida. Då tänker jag att det här är liksom direkt eller indirekt kommunikation mellan de två parterna. Där de säger, vi kommer bara fortsätta, vi vill få det till att bli en sammandrabbning, militär sammandrabbning mellan oss. En direkt militär sammandrabbning mellan oss. I ett sådant läge så skulle ju ett iranskt svar riskera att få sätta dem i en strategisk uppfördaktig situation. Vilket gör att de håller tillbaka. Och det kan ju gälla även vid Hezbollah. Så att Israel på olika sätt har sagt till Hezbollah, gör ni någonting som får väldigt stora konsekvenser, då kommer vi gå in i Libanon.
Men ifall man tänker sig att Netanyahu verkligen vill ha det här stora kriget, då är det väl dumt att varna om det.
Ja, eller så är det en win-win för honom. Alltså att han kanske nödvändigtvis inte vill det. Han kanske inte kan säga direkt att han vill det. Han kanske inte direkt vill det, men om vi hotar om detta, de inte svarar. Ja. Då har vi gjort det utan konsekvens. Det om kan de svarar, då kommer jag använda det för att liksom driva den här kanske mer farliga, kanske mer riskfyllda vägen. Men eventuellt med en större payback. Liksom.
Så det blir lite win-win oavsett vad som händer. Och ja, så.
I detta kan det ju finnas, det här är liksom en möjlighet. Vilken då ska kombineras med att Iran då har svurit in en ny president som är beskriven som mer moderat eller mer västvänlig liksom, eller västtillvänd. Och det finns ett par uttalanden som handlar om att man liksom inte vill riskera att man vill inte eskalera de regionala konflikterna, man kanske ser möjligheten till lättnad i sanktioner och så vidare. Att det på tiden skulle komma och att en sån här agerande skulle då omöjliggöra det. Det är teorier och så. I detta så tänker jag att det finns ett mellanläge, om vi tar de här tre då jag pratar om. Det är den andra som är att USA har någonstans gått in i detta. Biden och Kamala Harris vill få ett slut på det här kriget. Inte till vilken kostnad som helst, för då hade de gjort det på 5 minuter. Men de vill göra för ett slut på det här kriget, både tror jag för att kunna gå ut och säga vi löste den här konflikten. Demokraterna löste det. Vi såg till att freden kunde hända, gärna gärna. För att det här inte ska vara en fråga inför presidentvalet. Det kan också vara så att i detta så att Biden och Kamala Harris har ett direkt intresse av att lösa den här konflikten för, inte nödvändigtvis för att blidka väljare, men för att blidka interna spänningar i det demokratiska partiet.
Alltså kopplat kring kriget i Gaza då?
Mm. Att man har aktivister på gräsrotsnivå i toppen, skiter man i den här frågan. Men i gräsrötterna så är detta en viktig fråga. Och det här skadar liksom deras förmåga att organisera en vettig valkampanj.
Finns det inte också bara en grej som är så, ifall det blir krig med Iran, då måste typ USA lägga sig i det direkt. Jo. Och det är inte heller bra liksom,
precis.
För deras valkampanj.
Men i detta så skulle de ju då snarare kunna begränsa Israel. än att begränsa Iran. För det hade varit lättare för dem för att undvika en eskalerande situation. Men det kan de inte riktigt göra.
Lite också för att Netanyahu verkar köra den Mad Dog-doktrinen mot USA. Liksom,
jo, men jag tror också att det är viktigt för USA att inte framstå som att man sviker Israel.
Så är det absolut också.
Så att offentligt så är det väldigt viktigt att man är så. Vi har Israels rygg. Och den här då, om vi tar detta som en egen teori varför det inte har skett. Jag tror, eller att det spekuleras om, att, och det här håller jag som möjligt, att USA har sagt till Iran. Den 15 augusti är det fredsförhandling. Det var en förhandling i 15 augusti i Kairo, om jag inte missminner mig. Då kommer man gå vidare med den förhandling som har liksom skett tidigare med de detaljerna. Det är liksom fortsatt teknisk fredsförhandling på det sättet att det är mer en fråga om innehållet i förhandlingen. Man är liksom överens om de stora penseldragen eller... Så. Att USA har sagt till Iran, ni får inte skada fredsförhandlingen. Och det ska ju komma ut att Iran själva kanske tänker, vi ska inte skada fredsförhandlingen. Det är underförstått att det är också en möjlighet. I det här skedet så har USA sagt till Iran, om ni eskalerar den här situationen och stör den pågående fredsförhandlingen, då kommer vi svara på ett angrepp på Israel. Då kommer vi liksom straffa er. Vi kommer bomba ut lite positioner, vi kommer göra något flygangrepp. Vi har på väg massa flotta på väg. Gör inte det. Men om ni svarar när en eventuell fredsförhandling är över.
Då sker det på liksom egna terms.
Ja, på andra villkor. Vi kommer skydda Israel, men det kanske inte blir ett svar från oss. Som det inte heller blev efter attacken i april. Det här kan man ju tänka sig i många olika liksom, versioner och kombinationer. De kanske aldrig sagt det sista. Nej. Det är underförstått. Eller att Iran då tänker, vi kollar hur den här fredsförhandlingen löper. Löper den ut, då händer det ingenting. Då händer det någonting annat.
Vart är den nu då just nu?
Den senaste jag läste om var väl att Israel hade skickat hem sina, jag minns inte vad de kallar dem, men den delen av förhandlingen så sköter de stora frågorna och lämnat kvar de tekniska förhandlingarna. Alltså som mer då tittar på detaljerna i överenskommelsen. Vilken gränsövergång,
vart får bilar komma in med mat och...
Tider och, ja, alltså vet, liksom den typen av, de här datumna så ska detta ske eller ska det här ske. Så.
De kan också kalender. Men alltså, vet man vad de har kommit överens om, de stora, eller har det bara blivit ingenting där?
Nej,
eller?
Man hör olika saker som kommer ut, men allt från att typ, Hamas kan tänka sig att släppa makten i Gaza, vilket då kopplas lite till det här eller den här freden mellan PLO och Hamas i Kina, och att PLO ska då ta över, som då Hamas då eventuellt ingår i, men de kan inte gå med på att Israel ska kontrollera gränsövergångarna. Alltså du vet, det är liksom den typen av saker som förhandlas. Och sen i vilken takt Israel ska släppas och så tänker jag en jättestor, för det bygger mycket på att det ska ske liksom över tid. Jag hörde allt från liksom en person i månaden. Alltså, men det tredje alternativet då, det är ju att Irans plan fortskrider. Ja. Att Iran har en plan som är typ, vi ska angripa Israel. Och vi kan bara säga, nu händer det kanske.
Ja.
Nej, det händer inte nu. Kanske händer det om en vecka. För att det här skadar Israel jättemycket.
Ja, de behåller spänningen liksom. Och att det är i sig en vinst.
Att man lärde sig det efter april. Det räckte ju att vi sa det. Och, man använde april som tillfället. Vi visar att vi kan göra någonting.
Ja.
Så nu behöver vi liksom inte göra mycket mer än att vara så här, men nu kanske det är nu. Och det skulle då förklara de här flygvarningarna. Alltså att man liksom lite piskar upp spänningarna då och då.
De har gått ut med sådana no-fly-varningar.
Ja,
liksom.
Precis. Som är lite konstiga.
NOAM, eller vad heter det?
NOAM så här, mellan 1 på natten till 4 på morgonen så är det NOAMs bara till Egypten. Och de sprider Egypten den vidare.
Ja.
Så det kan ju vara för att det här skadar Israel. Och att Israel är högst medvetna om hur länge ska ni hålla på så här? Hur länge ska ni tina blod från era blodbanker? Hur länge ska vilka sjukhus, eller hur länge ska ni ha era underjordiska sjukhus? Och så
i beredskap och sådana saker för det här iranska...
Eventuella angreppet. Ja. Och om man då inte ska angripa direkt, om de inte var så, vi bara hade en plan, vi bara verkställde, nu kör vi. Då spelar någon roll om man inte 3 dagar, eller en månad, eller 2 månader.
Nej.
Alltså någonstans gör det ju det, för det här skadar ju någonstans Irans...
anseende som en makt som kan hämnas.
Ja, men makt som är så, man gör inte så här mot oss.
Nej.
Avskräckningen minskar ju på något sätt. Den andra teorin är att Iran liksom bara håller på att lösa lite byråkratiska saker. Hela regeringen är inte insvuren och så, som jag har fattat det. Och att man liksom vill att det ska gjort först.
Men tror du att det finns någonting med att man typ inte vill göra samma sorts angrepp som i...
Det är också tidigare,
att man, de bombade någon sån insmugglad bomb, då ska vi spränga en ambassad i Asien istället. Ja. Kan det vara någon sån grej? Liksom,
det är ju också möjligt. Och det har jag också läst att de var så här med, det är en special operation de vill genomföra. Det är, liksom någon, det är inte bara samma grej. Det är verkligen bara spekulativt. Så att med de här tre, om jag då skulle gissa vilken jag håller som mest rolig, så är det nu...
Kan du recapa dem väldigt kort, vad ABC är här?
Iran vågar inte.
Mm.
Iran väntar på grund av att de inte på grund av liksom fredsförhandlingarna.
Ja.
Och det tredje är Iran svarar just nu. de bara gör det jävligt utdraget. Och om jag skulle gissa mitt så skulle jag hålla på det andra. Att de avvaktar och ser hur spelar de här sakerna ut sig. För att jag tror att de kanske då också väntar på att om Netanyahu fuckar upp fredsförhandlingen. Om Netanyahus mål var att fucka upp fredsförhandlingen. Då vill liksom inte Iran hjälpa honom att göra det. Utan då låter han dem det skära sig med USA när USA säger men Netanyahu slutar sabba det här nu. Det är ju inte Iran som sabbar det, det här är ju du som slutar liksom. Och de vill liksom inte ge det till Netanyahu. Om det är då en del av hans plan så spelar de ju inte med.
Just det.
Det hade de ju kunnat vara tydliga med i så fall. Man hade ju också bara kunnat säga Netanyahu vill att vi ska bomba Israel.
Men då kan man inte bomba efteråtarna sen kanske.
Nej, och så kan vi säga vi kommer inte ge honom det.
Nej, men ifall man vill ge honom det fast långt senare.
Ja,
så
ja men absolut. Ja. Nej, men det är det ett ordentligt svar?
Det tycker jag. Mm. Bra.
Alltså det finns ju massa mer saker att säga om det här. Men det finns ju ett stort tryck mot Iran att inte svara. Länder som tidigare inte har haft liksom, direkt möte. Jordanien skickade liksom officiella representanter. De har inte haft möte på 15 år.
Nej.
Bara för att vara så snälla Iran gör inte detta. Och där kan de ha lovat saker. Skiter ni att svara, då får ni det här.
Mm.
Eller något. Alltså så.
Nej, men allting är väldigt svårt att veta när man är på fel sida i kulisserna.
Sudan.
Sudan. I förra avsnittet handlade det om svält. Det som händer i Sudan just nu är ju att det är svältkatastrof utlyst på en plats som är det som heter Samsam, som är den största så internflyktinglägret i Sudan som har funnits där länge. Det har ju varit en lång historia av konflikter i Sudan, men det har ju blivit väldigt mycket mer människor där, så nu bor det 500 000 människor där sen inbördeskriget mellan SAF, alltså regeringsarmén, och RSF, alltså Rapid Support Forces, bröt ut. Där har man då uppnått alltså de här officiella kriterierna som vi pratade lite om i förra avsnittet för när det är svält, som är sådär, så här många dör per 10 000 människor, så dör 2 vuxna eller 4 barn en dag. Då är det svält liksom. Och det så var tydligen läget i det här lägret redan i januari i år. Men man har inte kunnat analysera datan förrän fram nu. Så det är liksom en pågående svält sen länge, och den verkar ju bara bli värre och värre, och det verkar som att liksom regeringssidan vill inte släppa in hjälpmatsändningar, och Rapid Support Forces plundrar hjälpsändningar som kommer in. Så det är liksom ett väldigt dåligt läge, och det är inte bara det här flyktinglägret, utan det är i stora delar av Sudan som har såna här liksom förutsättningar, och någonstans läste jag att man räknade med att det värsta scenariot är att 4 miljoner människor svälter ihjäl framöver. Nu är det just nu fredsförhandlingar som har pågått i Schweiz, där typ regeringssidan inte ville sända representanter dit för att USA hade bara bestämt att det skulle vara i Schweiz istället för vad det var förut, och då var de, tyckte de var fel. Men de har varit med på telefonen då, och det verkar ändå så som att det har varit en del framsteg i det, och nu ska det vara nya förhandlingar i Kairo. Så det finns kanske någon öppning för vapenvila och framförallt då humanitär, möjlighet till humanitär hjälp in i Sudan liksom. Men jag tycker också det är märkligt hur lite det här rapporteras i kanske framförallt svensk media liksom. Den största svältkatastrofen på väldigt länge som är pågående liksom, och riskerar att eskalera ut enormt liksom ifall inget händer där. Nej, men det är inte så mycket mer att säga. Det är bara sånt. Lite därför tycker jag vi borde prata om det, just för att inte, jag tycker inte det rapporteras så mycket i svensk media på något sätt. Och man kan ju väl också bara säga att det är så himla stor tragedi på något sätt. Vi har ju det här gamla avsnittet där vi pratar om revolutionen i Sudan liksom, och hoppen som fanns om de folkliga liksom protesterna och rörelserna som stöttade den gamla diktatorn och så. Men att det blir de här två olika, liksom, de två parallella militära strukturerna som fanns i landet startar det här inbördeskriget, och attacker mot civila, mycket etniska förföljelser och massvåldtäkter och alla sådana riktiga vidrigheter i krig. Och nu då stor svält. Så det var det muntra nyhetssvepsinslaget jag hade.
Ja, men sist då innan vi avrundar det här korta avsnittet så är det väl läge att kommentera offensiven in i Kursk då. Största
förändringen av taget land på väldigt länge i Ukraina.
Ja, det är, men också det största liksom, militäroperationen och typ den enda riktiga militäroperationen som sker inne i Ryssland sedan andra världskriget. Också på den här historiska platsen då, Kursk.
De har ändå så en ganska lång bit kvar fram till själva
staden Kursk.
Och kommer antagligen aldrig komma fram dit.
Nej, det skulle jag inte säga att de siktar på heller. 6 augusti så sker det ett offensiv som drar igång. Det är lite oklart med storlek vid den tidpunkten. Man har väl ganska bra koll på att det i alla fall är 3 brigader eller delar av 3 brigader som går in. Exakt hur stora truppmängder det handlar om är svårt att säga, men tänk ett par tusen. Det är stridsvagnar, det är luftvärnssystem, det är liksom artilleribeskjutning och så. Så det är liksom en konventionell militär operation. De tar sig in och går över gränsen. Tidigt kanske många tänkte att det var någonting som liknande de räderna som har gjorts tidigare, framförallt då av de här frivilligförbanden.
Nazistliberalerna.
Ja, precis, nazistliberala förbanden som har gått in. Men den här skiljer sig uppenbart kvalitativt och kvantitativt från tidigare intrång. Man kan också se att de brigader som deltar, bland annat åt andra luftanfallsbrigaden, två mekaniserade brigader, är ju också brigader som har tränats av väst, beväpnade av väst, och är ju därför liksom välbeväpnade förband. Så vi har liksom sett Strikers och Challenger 2 och så vidare. De möter ju också initialt då, FSB är ju ansvarig för gränsbevakning i Ryssland, och Roskvardia-trupper. Man kan beskriva som paramilitär eller nationalgardet kanske är den bästa beskrivningen.
Det är så mycket om värnpliktiga tycker jag läst också.
Vilket ju innebär värnpliktiga. Alltså de kan använda värnpliktiga utan några diskussioner eftersom att det är i Ryssland. Nu används värnpliktiga också i Ukraina, men ja, här är det lättare. Och de är ju generellt sett ganska dåligt beväpnade förband.
Just det.
Det verkar ju som att de möter på liksom lätt infanteri, motoriserat infanteri, som de möter de här högkompetenta förbanden. Så de slår ju sig bara igenom de första linjerna. Tydligt anfall i väldigt många riktningar samtidigt. Självklart har Ukraina tagit förluster. Det finns en hel del dokumenterade förluster. Och Ryssland har ju uppenbart inte haft förmåga att liksom begränsa det här intrånget nämnvärt, trots försök att slå tillbaka. Det har varit kostsamt för Ukraina, framför allt för att man har valt en väldigt manöverfokuserad krigsföring, väldigt snabb, hastig. Så det finns ju där liksom några enskilda stridsfordon har blivit utskjutna av ryska trupper för att man de har varit bränt mot liksom checkpoints, ett försök att skapa kaos, omringa, skära av, ta fångar liksom.
Ja.
Det som är intressant då, alltså för jag tänker att man kan dela upp det här, den här diskussionen i två delar, och det ena är ju så, varför gör man detta och hur går det? Och om vi börjar med varför-frågan, men då kan man säga så att man kan tänka att det kan finnas många olika anledningar, men det är ju tydligt att kriget har gått dåligt för Ukraina, det senaste. Och det har gått dåligt för att det har blivit ett stillastående från Ukrainas sida där Ryssland har kunnat mala på.
Mer och mer produktionskrig och granatkrig på något sätt.
Och i det läget så med tiden så är det gynnsamt för Ryssland på grund av större tillgång till artillerigranater, större tillgång till mannar att kunna ersätta med. Vilket gör att det har varit ett krig som Ryssland har haft större förmåga att långsiktigt hålla på med. Och detta handlar bland annat om västvapenleverans, att de inte har kommit i den mängden. Men det handlar också om brist på soldatmaterial i Ukraina. Då har man hållit, de här brigaderna som ingår i det här anfallet har hållits, man har trott de har hållits i strategisk reserv. Alltså man har kunnat tänka sig att sätta in dem på punkter för längs frontlinjen där det blir väldigt kritiskt, eller punkter där man eventuellt hittar en lucka man kan slå. Nu har de då valt att sätta sig in genom att skapa en ny front. Det har gått tufft för Ukraina på senaste, och efter att det har gått tufft för Ukraina på senaste, så på det politiska planet, det viktigaste planet i ett krig, det där krig vinns och avgörs till syvende och sist, så har Ukraina saknat hopp.
Det är bara Ryssland kryper långsamt lite framåt liksom. Jag läste nästan som tar 2 kvadratkilometer om dagen liksom. Mm. Men dag efter dag så äter de sig ju
precis
in liksom.
Och det här hoppet måste man ju tänka på existerar på flera plan. Det existerar ju på ett politiskt plan i landet där defatism sprider sig. Varför gör vi detta? Varför sitter en skyttegrav och väntar på dö eller väntar på retirera? Varför slår vi inte tillbaka? Men det är också en defatism som sprider sig utanför landet, vilket ju är extra skadligt för Ukraina, som att Ukrainas krigsproduktion baseras på andra länder än de själva.
Varför ska vi donera till det här meningslösa kriget?
Och det här tänker jag kan vara den andra anledningen. Och den kan avfärdas som i att den är inte är så strategisk. Du har de här förbanden. Det är liksom riktiga människor som finns där. Det är människor som sitter och väntar på att skickas till en skyttegrav och sätta sig ner där. Liksom. Och det finns ett tryck inne i Ukraina bland de här mannarna. Låt oss göra någonting. Låt oss göra någonting annat. Låt oss visa de jävlarna.
Låt oss vara på offensiven för annars skull.
Det är möjligt att det spelar roll. Men jag tror också att det spelar roll för att det finns en situation för Ukraina där det sker en fredsförhandling inom ganska snar framtid. Vinner Trump valet är det möjligt att ganska snabbt kommer att tvingas fram en fredsförhandling. Då vill också Ukraina ha någonting att spela med. Jag tror att det här är de liksom huvudsakliga anledningarna att se vad detta har skett. Och på så sätt är de ju logiska. Men de är också, det här är ju en extremt riskabel handling för Ukrainas del. Och det kan visa sig att den liksom tjänar sitt syfte. För jag ska säga så att det finns en annan diskussion som är så att det här intrånget handlar om att minska trycket på den redan existerande fronten, för att Ryssland blir tvungna till att skicka mannar dit. Det har vi inte sett någon tendens riktigt än.
Att Ryssland gör, menar du?
Nej, de gör det. Men vi har inte sett effekten är att minska trycket.
Just det. Ryssland fortsätter krypa de där 2 kvadratkilometer om dagen i liksom Donbass-fronten framåt.
Precis. Ja. Jag tycker att det finns något kontraintuitivt i det.
Att varför satte man inte bara in dem mot... Men kan det inte vara att det finns... Där är alla positioner för låsta liksom, och här fanns det en öppning för manöver... kriget.
Ja,
liksom.
Alltså det är möjligt. Men vi ska då komma ihåg att det Ukraina väljer att göra är ju det mest kostsamma du kan göra. De väljer att anfalla. Så att om det då råder brist på mannar och att det handlar om att skapa förluster hos ryssarna och minska trycket, så hade det varit rimligare att låta dem anfalla.
Jo, men ifall man inte har granater utan att man har de här mekaniserade förbanden istället, då kanske det är bara så här, det här är det vi kan göra någonting med och det lämpar sig för motanfall, inte för att försvara de här positionerna mot krypande granateld. Liksom.
Det är möjligt.
Jag kan absolut inte göra det. Det är ett intuitivt kontraargument.
Det är ett riktigt argument. Mm. Jag avfärdar inte det. Jag bara tycker att det finns, det håller liksom inte riktigt för att göra en så pass stor operation. Zelenskyj har för första gången egentligen uttalat sig riktigt om någon typ av mål i det här sammanhanget. Och då har han pratat om att skapa en buffertzon. Det är ju också så...
Ja, vi ska ha en buffert som permanent in i Ryssland för att, nej, det finns ju inte en...
Sen kan det finnas delmål i detta som kan vara relevant, att anfalla flygplatsen, nå så nära flygplatsen vid Kursk, att man kan beskjuta den med mindre avancerade system för att förhindra liksom, robot- och bombningar därifrån och så. Men
finns det någonting för så här då, att man gör det här för att kunna göra något annat sen? Liksom? Och det är kanske det du säger. Ja.
Mm. Och så har man pipelinesna, att man vill ta dem. Det finns ett kärnkraftverk, men man kanske vill kapa det kärnkraftverket och vara liksom som Ryssland har kunnat förhålla sig i Zaporizjzja och så vidare och säga liksom, men nu har vi ett av era kärnkraftverk. Ja. Ska vi leka den här?
Ja.
Det vi ser det sker just nu när vi spelar in måndagen den 19. Så är det ju att vi ser att Ukraina har börjat spränga broarna över en av de floderna som går igenom distriktet. Och det gör de bakom de ryska trupperna, vilket är ballsy.
Ja.
Det kan ju vara för att förhindra förmågan att få in förstärkningar, eller då förnödenheter, eller för att förhindra reträtten av de trupperna som
man ska bara ta alla de, det ska bli ryska förluster, allting, allt som finns kvar där. Liksom.
Den garnisonen då.
Det är ju en ganska bra psykologisk grej.
Ja, det kan ju också vara drag för att helt enkelt säga att det kanske är dags att sticka på den sista bron.
Mm.
Och vi har sett vissa tecken på fortifikering och så, att de börjar liksom gräva ner sig, att de förskansar sig i området.
Det kanske bara är så, för det kanske kommer ett motanfall, så lite vallar är bra att ha.
Ja, men liksom. Precis. Ja.
Men gör de fortfarande landvinningar? Liksom? Rör de sig framåt fortfarande?
Ja, i några av anfallsriktningarna rör de fortfarande på sig. Men det har ju avtagit ganska kraftigt sen de första dagarna. Liksom.
Hur är det med liksom luftkriget?
Ja, det skjuts ner lite saker. Det är ju inget jätte...
För man tänker så att en av nackdelarna med att anfalla in i Ryssland skulle vara att Rysslands luftherravälde skulle vara ännu tydligare. Mm. Och därför så...
Men vi vet ju att Ukraina har tagit med sig ganska ansenliga summor luftvärnssystem in. Det bombas ju absolut, men inte i den mån som man kanske hade kunnat tänka sig. Och nu har de också fått sina F-16 tillsammans med AMRAM eller andra långdistans antireduktionsrobotar. Så att, jag vet inte.
Och de är liksom, de har utbildade piloter och sånt också, tror jag nu.
Mm, nej, de var utbildade för 1,5 år sedan.
Ja, men det är färdigt liksom.
Ja, så att jag tror det. Ja, visst.
Och med en liten första andel av dem, eller är det väldigt många...
Nej, de har bara fått ett par stycken, 20 stycken. Eller något.
Okay.
Jag är inte säker, men jag tror att det är siffran.
Men ändå, visst, såklart att de robotarna kan ju vara väldigt relevanta på den fronten.
Precis, då, liksom. För att förhindra just luftangrepp. Men det är uppenbart att det råder någon typ av kaos och att Ryssland inte riktigt har hunnit... att man liksom har utnyttjat Rysslands långsamhet på något sätt. Att det har varit tydligt att det har varit svårt för dem att riktigt förhålla sig till detta och har väl inte än lyckats riktigt sätta in den här motstöten. Ska ju sägas att liksom, Ukraina tar ju också förlust, jag har sagt ett par gånger nu, men alltså det är...
Men det har gått liksom lite förvånansvärt bra, får man säga, Ukraina här, va? Eller ingen det såg det här komma
nej,
i alla fall.
Nej, precis. Sätt, nej, och det finns väl också en dimension av det som jag tror är jätteviktigt på det politiska planet. Att nu sägs det ju att Grasimov och så liksom hade fått varningar om att det här var på G. Men det är ju liksom det handlar ju liksom, det gör ju självklart att det här politiskt skadligt för Putin. Det kommer inte leda till hans liksom, direkta fall. Men det är klart att det blir lite så, det här är ju störigt. Det här är lite pinsamt. Alltså det här politik spelar roll. Men jag tror framförallt att det är viktigt för Ukraina att någonting måste liksom hända. Och det är väl också det här, pratade jag om för ganska länge sedan, men jag kommer ihåg att jag sa att vid ett läge där väst slutar stödja Ukraina, så kommer Ukraina också bli mer desperat att göra saker som eventuellt ökar risken för att sprida konflikten. Och då menar jag inte som att de ska falsk flagga, utan att göra saker som gör att Ryssland råkar sprida konflikten. Genom att då till exempel provocera fram, det är fel ord att säga, men kan man säga, provocera fram eller liksom göra handlingar som får Ryssland till exempel att avfyra ett kärnvapen. Är du med?
Alltså att, och att, med, då rent konkret, vad har Putin sagt om det här nu? Och är kärnvapen liksom på bordet på något sätt?
Nej, jag tycker inte det känns som det än i alla fall. Jag tycker att Putin säger liksom, det här kommer vi lösa, vi kommer att krossa det. Och Gerasimov var ju ute och pratade och han brukar inte synas till så där jättemycket och sa liksom att det här kommer att reda sig. Men är det mest det gamla vanliga.
Men det finns också någonting om att USA säger att här får ni inte använda Storm Shadow och sådana saker. Är det USA som heter Storm Shadow?
Nej, det är ju England som
heter. Har de sagt att ni får inte använda
det? Nej, jag tror att alla ni har bara satt i lugnt att använda saker i Ryssland. Det har väl ändå varit en grej att alla sa det. USA sa väl själva typ så, vi kan inte uttala oss, vi visste om det här skulle hända, men det är upp till Ukraina att bestämma hur de bedriver sitt krig och så. Det här är inte en game changer på hela kriget liksom. Det är väl det som är det tråkiga. Men det är ett drag som visar att Ukraina, som eventuellt kan ha effekten att Ukrainas uthållighet stärks, vilket är en otroligt avgörande faktor för att vinna ett krig. Lyckas de med den här planen, det tror jag inte långsiktigt, om den långsiktiga planen, det beror ju på vad den långsiktiga planen är, men om de lyckas liksom hålla det här territoriet, och det är väl 1000 kvadratkilometer, Zelensky säger att de har tagit, då är det ju klart att det spelar roll i hur den här eventuella framtida förhandlingen ser ut, och framförallt så spelar det väl roll för hur den ukrainska befolkningen ser på kriget, att så här, det är inte bara vi som lider, utan nu lider även vår fiende, och det brukar vara viktigt för människor i händelse av krig.
Och för den ryska befolkningen kanske, ifall det blir en fred där det är så, och vi förlorar en del av Kursk, så här blir konstigt.
Nej, men det kommer nog inte, det tänker jag att det byter man nog med. Så.
Ah, ja, jo, visst, okej. Okay.
Det är nog inte så, ni är där Ukraina. Det hade varit konstigt. Men så
nej,
jag
det är sant, helt sant. Ja.
Det är perspektivet. Men jag tror liksom att det är ju också, det är otroligt störigt för Ryssland. Och framförallt så är det väl störigt för dem, för att det blir tydligt att deras liksom förmåga att skydda sina gränser är hotade. De här liksom krigsfångarna betyder ju någonting. Det är jävligt störigt. Det är väl också lite spännande att så här, ingen CSTO nation har sagt någonting. Och att, men Belarus har haft lite mer krigssnack på senaste.
Okej. Okay. Mm. För att nu är det så, nu är Ryssland angripet och då säger den här pakten att då ska ju alla komma till deras
försvar. Ja, jag tror inte den gäller då ifall man själv är den som angriper först. Nej. Men ja, du är med. Att man tänker att något annat land kanske hade sagt typ, ska vi skicka hjälp då för att ni ska kunna upprätthålla er suveränitet? Visst, vi kommer inte hjälpa till i Ukraina, men vi kan ju hjälpa till för att ni ska kunna skydda er gräns. Men det har inte skett.
En sista grej, ifall vi är färdiga här.
Ja.
Nu söker tysk polis folk som man antar är opererar för Ukraina för Nord Stream-sprängningen. Det bevisar ju fortfarande inte vem som har gjort det i slutändan liksom. Men det är ju bara intressant på något sätt hur den här diskursen en gång var om att alla som antydde att det inte var Ryssland som hade sprängt sin egen gasledning var sjuka i huvudet. Men vi sa ju det här. Nu kanske vi mer, jag tror att vår slutsats var att vi trodde mest att det var USA som hade gjort det. Och det här pekar ju mer att det är Ukraina då.
Mm.
Jag bara tycker det är liksom, nu är det så här Tyskland som pekar åt att det är en ukrainsk grupp som har gjort det liksom på något sätt. Då får man ju ändå liksom ta det på ganska stort allvar liksom.
Jag tror ju verkligen på den här ukrainska underrättelsetjänsten är liksom bättre än ryska underrättelsetjänsten på att göra det man tänker är. De har liksom gått i samma skolor, lärt sig samma strategier, samma sätt att tänka, och så verkar bara de ukrainska vara så här lite bättre på att göra det man annars tänker att ryska underrättelsetjänsten håller på med.
Ja, precis. Och Sovjet och sen ryska. Ja, liksom. Ja precis. De blev inte riktigt lika genomkorrumperade.
Nej, men av någon anledning fall, så verkar de bara vara så. Men jag tänker på de här flygplanen med Wagner-soldater och,
ja, visst.
Och allt de har liksom hittat på genom åren.
Mm.
Okej, där måste vi verkligen avsluta. Ja. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Missa inte Patreon-avsnittet med livepodd i Göteborg.
Jag undrar om det är lyssningsbart. Det var mickteknik, det var andra mickar än vad vi är vana vid. Man kan följa mig på Twitter, det heter Trojkan337.
Man kan följa mig, det heter @slukhall.
Man kan följa oss på Instagram, då heter vi l.org.rörelse. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi eldrörelse. Bli Patreon, köp en t-shirt, ha det fint.
Ha det fint.
Hej då!
Hej då!